Ännu i början av 1970-talet var du en brottsling om du kysste din käresta som råkade vara av samma kön som du själv. Homosexualitet var straffbart enligt lag. 1971 följde Finland de andra västeuropeiska ländernas exempel och avkriminaliserade homosexualitet. Och på måndag har det gått 50 år sedan det här upphörde att vara ett brott, alltså att vara gay, homo. Det här ska vi prata om i Slaget efter 12 idag, jag heter Maria Nylund. Med mig för att diskutera hur vi och Finland har förändrats sedan dess så har jag Anders Järvenpää. Välkommen.
Tack.
Du är åbobo, född på 60-talet och du är här för att representera dig själv.
Ja, visst det stämmer.
Och så har vi Emma Audas, välkommen.
Tack.
Du är präst vid Åbo svenska församling och så har du dessutom ett förflutet som forskare. Du har disputerat kring kyrkans syn på kärlek, äktenskap och kön och familj. Stämmer det?
Ja.
Och så med oss per telefon så har vi Sascha Linder från Regnbågsankan. Välkommen.
Tack.
Regnbågsankan är en organisation som bland annat jobbar för jämlikhet och motarbetar diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Jag tänkte att du, Anders Järvenpää, ska få ordet allra först. På måndag firar vi alltså det att det har gått 50 år sedan man avkriminaliserade homosexualitet i Finland. Före det var det ett brott alltså. Vad väcker det här för tankar hos dig nu idag?
Framgång, alltså Finlands utveckling mot ett modernt samhälle. Avskaffande av dumheter.
Just det.
Det är det som närmast kommer emot när jag funderar på detta.
Ja. Att det faktiskt har varit ett brott så sent som 1971. Hur känns det? Tänker du nu så här med perspektiv?
Nåja, det passar väl ganska bra in som Finland som ett smått förlegat land kanske. Vi har ju sett en enorm utveckling.
Sen dess?
Ja.
Mm. Ja, du var tonåring i början på 1980-talet. Var växte du upp och hur var det att vara en ung homosexuell kille då?
Jag är uppvuxen i Åbo. Jag har bott här då i 50 år. Eller vid det här laget. Och homosexualitet var ju någonting som inte fanns. Och det här, jag har ju också som många andra råkat ut för det att vara den ensammaste personen i världen som inte har någon att prata med. Och jag tycker ju att det är fantastiskt idag att unga människor som börjar så småningom inse att de kanske inte är det som likadana som majoriteten då har någon att prata med och att homosexualitet är någonting som man överhuvudtaget kan prata med på ett fullständigt annorlunda sätt än någon gång i världen.
Mm.
Och så har jag ju också, om jag tänker på hur det var i skolan, så tycker jag dock också att det förekom alltså från skolans sida så uppmuntrades fördomar. Och jag hoppas verkligen att det här är någonting som i dagens läge ser fullständigt annorlunda ut.
Mm.
Att jag har ju sett att jag har råkat ut för en del lärare i skolan som inte nog skulle kunna vara lärare i dagens läge.
Just det.
Skulle inte passa helt enkelt.
Mm. Berätta ännu, hur gammal var du själv när du då märkte att du var homosexuell och hur liksom, ja, du sa att det fanns inga vuxna att tala med då.
Nej, någonting mellan 13 och 15. Det här är ju inte någonting som man kommer på liksom på en dag, på en gång, utan det är någonting som utvecklas så småningom naturligtvis.
Vad gjorde du sen med det här som inte fanns, som inte fick talas om alls?
Jag låste in det i ett skåp. För ganska många år. Så är ju ganska sent utkommen så att säga. Jag var ungefär 30 när detta hände. Så att jag låste in här hela alltihopa i ett skåp. Med tjocka dörrar för över 15 år.
Ja, vad fick det för konsekvenser för dig själv, tänker du, så här i efterhand?
Dagens samhälle är ju, och vi ska säga, världen för oss bögar är ju många avseenden avsedda och anpassade för personer som kommer ut någon gång i tonåren. Det är ganska mycket besvärligare när man är vuxen.
Ja, på vilket sätt?
Om man tittar på till exempel vilka det här, på vilka sätt folk träffas, så har jag ju då, eller hade jag ju då för 20 år sedan, en helt annorlunda miljö än de då unga pojkar då i samma ålder som då är då 13-15 år. Alltså miljöerna där man umgås är ju fullständigt annorlunda. Så att jag har då i praktiken har jag ju då inte helt bytt med, alltså fått en annan kompissfär, blivit tvungen att upparbeta detta på ett helt annat sätt. Där jag då i en gammal kompissfär inte hade upphuvudtaget några personer som jag visste att var bögar. Efteråt hade ju kommit fram att det fanns nog en del där också. Men nu har det liksom då kommit till en massa människor då som alltså i en, vi ska säga en böggemenskap.
Just det.
Så att jag hävdar att det är betydligt enklare att komma ut som i den rätta åldern då, 13-15 år, och komma in på ett naturligt sätt i en kompisgemenskap istället för att göra detta besvärliga jobb i efterskott.
Mm. Just det. Jag vill ändå fråga dig, innan ni andra ska få också säga någonting, så vill jag fråga dig, Anders Järvenpää, henne, att det där, på vilket sätt börjar sen då homosexualitet mer och mer bli en fråga som fick synas också i Finland? Att hur märkte du det?
Jag skulle säga att till en stor del hade det att göra med AIDS-epidemin. Att då blev ju alltså en uppstod en tvångssynlighet av homosexualitet eftersom epidemin till en så stor grad var relaterad till homosexuella män framför allt. Så jag misstänker att det liksom gav upphov till en tvångsutveckling mer eller mindre. Alltså en väldigt extremt sorglig ram, men i alla fall.
Just det, och efter det sen så blev det synligare. Det är otroligt tragiskt att det ska vara i sån här sammanhang som det då. Sascha Linder, vad väcker det för känslor och tankar hos dig att vi nu då uppmärksammar eller firar en sån här årsdag 50 år sedan man avkriminaliserade homosexualitet i Finland? Nu hör vi inte dig, Sascha.
Hej, sådär, nu borde du höras.
Nu hör vi, ja. Fint. Hörde du min fråga?
Jo, jag hörde din fråga. Vad heter det? Jag sa att samtidigt som det ju kan... På sitt sätt så känns det ju som en relativt lång tid. Men med tanke på hur mycket utveckling som har skett under den tiden så skulle jag ändå... Jag menar, för mig så var speciellt... Jag var ju inte själv med då. Men så känns det ändå som att vi har gått ganska förvånansvärt mycket framåt under en relativt kort period. Men det är något med, liksom med attitydförändringar och sånt här, så är det saker som man inte kan ta för givet. Att det skulle gå på något sätt linjärt framåt. Allt ifrån det sämre till det bättre. Hela tiden vidare. Men om man kollar på Berlin på 20-talet, så fanns det en väldigt liberal, eller en förhållandevis liksom liberal period som sen krossades. Så att, ja, jag menar, samtidigt som det är definitivt någonting som är såklart det är bättre nu än vad det var förut, men vi är liksom inte klara. Och det är inte någonting som upprätthålls utan aktiva insatser.
Ja, precis. Jag tänkte fråga dig just det här att är liksom homosexualitet och rättigheter för uttryckligen homosexuella fortfarande någonting som ni då till exempel vid Regnbågsankan aktivt jobbar med fortfarande?
Absolut. Jag menar, vad har det nu gått? 2-3 år sen vad heter det? Vår giftermålslag äntligen uppdaterades till liksom nutida standarder. Så att nu har vi ju definitivt liksom fortfarande saker att jobba för, och det är ju inte heller så att sen när homosexuella får gifta sig, så sen är det klart. Så att det liksom inte skulle finnas någonting kvar mer efter det att göra.
Jag tänkte just fråga, att vad är då en sån här konkret sak som du kommer att tänka på som man behöver
till exempel,
jobba på än?
Till exempel under det här senaste, de har just publicerat den här enkäten, resultaten för den här enkäten, Hälsa i skolan för 2019. Och där framkommer på ett väldigt dystert sätt att regnbågsunga fortfarande mår mycket sämre än sina heterosexuella klasskompisar till exempel. Att liksom depression och ångestsymptom är 3 gånger vanligare hos regnbågsunga än hos ungdomar som inte identifierar sig som någon form av köns eller sexuell minoritet. Och jag menar, som du sa, så det där att komma ut som vuxen kan ha sina egna utmaningar, men att komma ut som ung är fortfarande inte speciellt lätt. Att regnbågsunga stöter på betydligt mer mobbning och fysiskt våld till exempel, just på grund av sin läggning eller sitt könsuttryck.
Just det. Så fast väldigt mycket har hänt.
Ja, mycket har hänt ganska snabbt. Ja, men det finns definitivt samma gamla problem delvis fortfarande.
Ja, och vi får väl inte invaga oss i tron att när man en gång har fått igenom en förändring i samhället, att den då ska vara bestående utan att man behöver underhålla den kontinuerligt.
Precis.
Den utveckling man ser i en del länder, jag tänker på Polen kanske främst, så är ju skrämmande.
Mm. Just det. Tycker du, Sascha Linder, där med tanke på den respons och de kontakter ni får från era medlemmar och unga människor och så här, så hur upplever era medlemmar liksom klimatet idag, attityder?
Klimatet, det varierar. Det varierar en del från ställe till ställe. Vi får en del respons just från skolor, men också från andra, inte bara skolungdomar utan också folk i alla åldrar. Och det varierar såklart ganska mycket på sådär grovt kanske jag skulle säga att geografiskt olika delar. Finland är ett jättestort land, men att redan här så ser man liksom definitivt skillnader från ställe till ställe i vilken form av problem folk stöter på och liksom hur delaktiga folk känner sig i någon slags gemenskap. Jag har fått många mail och andra sådana kontakter från folk i speciellt i Österbotten. Många unga eller relativt unga, ofta kvinnor, som undrar om det är de enda någon slags regnbågspersonerna i typ hela svenska land. Och sen att få många såna mail inom en vecka som har sagt nej, ni är inte alls, ni sitter ju tydligen alla där och är ensamma, men där finns ju helt klart liksom ett behov, och det är någonting som vi försöker jobba för hela tiden. Nu har det ju såklart varit besvärligare i och med corona och det globala läget, och det är svårt att ordna sådana här, vet du, evenemang som vanligtvis skulle bidra till att bygga någon slags gemenskap. Men i mån av möjlighet så är det någonting vi försöker jobba för.
Just det.
Att minska den här känslan av ensamhet.
Ja, allt är inte riktigt så frid och fröjd ännu idag då, trots att mycket har hänt. Nu ska vi ta in Emma Audas här också, som har suttit och lyssnat här så här långt. En organisation som fortsättningsvis verkar ha ganska svårt att tackla det faktum att det finns många människor som blir kära i personer av samma kön. Det är kyrkan, din arbetsgivare. Varför är det så att just homosexualitet verkar vara en svår nöt för kyrkan?
Ja, jag tror att en nyckelfråga här är att kyrkan har, eller många i kyrkan har stora problem med frågor kring kön. Och homosexualitet tangerar ju också den frågan väldigt tydligt. Och det här ser vi till exempel i hur svår kvinnoprästfrågan har varit och fortfarande är. Och vi ser det i frågan om samkönade par, och vi ser det, det är inte lika tydligt en aktuell fråga, men så fort det dyker upp en diskussion kring om man kan kalla Gud för hon, så väcks det här samma. Det är någonting med kön hos många i kyrkan som provocerar och stör. Och jag har funderat en del på vad det här kan bero på, och jag tror att det på något sätt, kön har för många en så här grundläggande funktion som ordning och reda. Och det här är egentligen en sån syn på kön vi har haft i bara sen 1600-1700-talet, att det är det här tydliga antingen eller. Men att det är en sån här grundläggande ordning för människor som tycker väldigt mycket om ordning och reda. Man är antingen eller. Det är inte så mycket vi är antingen eller. Men det tycker man att om man har en väldigt så här stark binär syn på kön. Så att liksom bråka med det här, att rucka på det, det kan vara otroligt provocerande och skapa en stor rädsla på något sätt. Och det här kan man också se att det här är en 20 år gammal studie, men att man har kunnat visa på att människor som har en stark homofobi till exempel, väldigt starka anti-känslor kring samkönade förhållanden, att de ofta har sådana personer också en stark vilja att underordna sig starka ledare. De har en vilja att bestraffa de som bryter mot etablerade vanliga moraluppfattningar, sådana som inte följer det som man i samhället ser som moraliskt. Och att de också har en uppfattning om att moralen håller på att kastas om kull. Det här är liksom sådana som är starkt mot samkönade förhållanden tenderar också att ha de här, eller det finns en korrelation där. Mm. Och det är såklart att människor som har den här strävan efter en tydlig ordning och reda i verkligheten, klart att kyrkan då kan tilltala. De här människorna finns inte bara i kyrkan, men kyrkan som inte bara en organisation som säger att så här tänker vi idag och då ser det ut så här idag, utan också hela tiden har med ett sånt här gudomligt anspråk, att vi behöver hela tiden pröva att vad tror vi att är meningen, vad tror vi att Gud har tänkt för världen och för våra liv. Så att här finns ju en väldigt tydlig auktoritet som man då kan dras till om man har den här strävan till den här ordningen. Men det är inte en särskilt kristen hållning, vill jag tillägga, att tycka att ordning och reda är så grundläggande. För att kristendomen, vi talar både om att det finns att vi tror på en Gud som har skapat världen och världen har en ordning. Dör vi så börjar vi inte leva igen. Mm. Och samtidigt har kristendomen den synen att vi tror inte att döden är slutet. Det här är bara ett exempel på att kristendomen hela tiden rör sig mellan ordning och ett brytande av en ordning. Så att en kristen hållning kan inte bara stanna i den här krampaktiga behållande av ordning.
No, det här är ju då en sak som nu då delar folk inom kyrkan uppenbarligen ganska kraftigt. Mm. Och som du säger, det finns vänner av ordning och vänner av homosexuella, kan man säga så. Hur ska ni... Vad tänker du om det här att representera då en kyrka som måste föra en sån här diskussion fortfarande idag?
Här tänker jag att det är viktigt att det som jag också just var inne på, att vi har det här större ansvaret, att vi kan inte som riksdagen bara demokratiskt bestämma att nu ser våra medlemmar, nu ser medborgarna på saken så här, och då ska vi framhålla den åsikten. Utan kyrkan rör sig hela tiden med den här frågan om en gudomlig vilja. Och det gör att saker blir otroligt mycket långsammare. Vi kan inte bara besluta att nu ändrar vi åsikt kring den här saken. Det är inte en så enkel sak att göra. Allting tar lite längre tid. Och det kan man ju säga att det är inte så att kyrkan egentligen i den här frågan tycker någonting annat än man har tänkt i samhället. Utan kyrkan följer vi är liksom efter, men vi följer det som man har sagt i samhället, och sen har vi fyllt på med teologi. Mm. Den teologi som man använder idag för att tala mot samkönade par, den har uppstått för drygt 50 år sedan. Det är inte en gammal traditionell teologi. Så jag menar, när vi kritiserar amerikanska pastorer för att sitta med sina omvändelseterapier och försöka göra homosexuella till heterosexuella, så det är sånt som psykologer höll på med på 1900-talet. Och samma metoder har då sipprat ner i hierarkin och landat hos en del kristna röster som fortfarande ser det här som viktigt. Mm. Så det är inte liksom något radikalt annorlunda, utan det är lite samma sak men fördröjt.
No, men vad tänker Anders Järvenpää om det här när du hör det här? Vilken betydelse tycker du att det har för dig som homosexuell att man håller på och debatterar och diskuterar det här inom kyrkan, och att det har en sån här då, att man är ganska långt efter och det kommer med en fördröjning?
Och det är ju viktigt, och det är ju bra att man diskuterar överhuvudtaget.
Mm.
Och att om det är den metoden man måste tillgripa för att få ha en utveckling, så är det ju alldeles naturligt.
Men begriper du det här resonemanget om att förstår, det skulle vara så här långsamt?
Jag förstår resonemanget utan vidare. Och alltså, även kyrkan består ju av människor. Människor är envisa. De kräver en lång övertalningsperiod. Vissa av oss har lättare för att ta in ny information. Andra av oss som vägrar absolut att ta in ny information. Så det är naturligtvis slutresultatet är en kombination av allt detta.
Mm. Och här tänker jag att det är viktigt, och det vill jag framhålla till det som du, Anders, och du, Sascha, berättar här, att det är ju fruktansvärt hur det har sett ut och fortfarande ser ut. Och det, jag vill inte på något sätt försvara och på något sätt signalera att det skulle vara okej i den här situationen vi är i idag. Att det är inte så att jag tycker att nu ska alla förstå att kyrkan är långsam, utan det är fruktansvärt. Det är otroligt många människor som offras till följd av den här långsamheten. Men den här långsamheten visar sig igen och igen vara och så otroligt viktig för människor. Och jag menar, det är därför det att vad kyrkan har för åsikt kring det här, det kan vara så laddat för människor. Just för att kyrkan förväntas stå för någonting lite mer djupare. Vi förväntas liksom gräva djupt efter vad är verkligen gott och vad är verkligen sant. Den förväntningen har människor på oss. Och
därför kanske det just blir lite ironiskt att ni just är de som fortfarande genom ert tal visar att alla inte är riktigt jämlika här.
Samtidigt som den lutherska kyrkan har en minskande betydelse i samhället.
Jag skulle fråga dig av dig, Sascha Linder, vad tänker du för era medlemmar? Vilken betydelse tycker du att det här faktum att kyrkan liksom diskuterar det här fortsättningsvis, har det någon betydelse för er?
För oss, våra medlemmar är ju inte alla nödvändigtvis av samma religiösa övertygelse. Så det där, jag tror att för en del så spelar det absolut ingen roll överhuvudtaget. Att liksom kyrkan får nu ha sina egna åsikter, och det, så länge det liksom inte har en effekt på resten av samhället, liksom, så länge det inte till exempel då har en inverkan på folks juridiska rättigheter, så kanske man tänker sig att det inte spelar så stor roll. Men sen så har vi också en hel del medlemmar som har antingen har en bakgrund i någon form av kristen gemenskap som de sedan mera har lämnat därför att de inte känner sig välkomna, eller som fortfarande är kristna och har sin religion som en stor del av sitt vardagliga liv. Och där är det ju förstås, spelar det stor roll hur kyrkan förhåller sig och hur den åsikten uttrycks. Men nu är det ju, jag menar, nu är det ju också klart att kyrkan förhåller inte sig heller som någon slags monolit till de här frågorna, utan att det finns en hel del splittring och en hel del olika åsikter inom kyrkan också, att den här liksom debatten förs på ett sätt som det kanske inte alls ens fördes för ens 10 år sedan. Och det är ju också positivt, tycker jag personligen, att just att det här är liksom någonting som kan diskuteras, men såklart så, jag menar, det att somligas trosföreställningar skulle ha liksom en allvarlig inverkan på andra människors mänskliga rättigheter, liksom civila rättigheter, är ju sen en annan fråga.
Mm, just det. No, jag tänkte ändå fråga dig, Emma Oras, om du skulle kunna beskriva det här. Alltså, du sa här åt mig per telefon innan den här diskussionen att det är ändå inte så som man skulle kunna föreställa sig att det här sekulära samhället utanför kyrkan skulle gå på något sätt från klarhet till klarhet, och vi blir allt mer upplysta och mer jämlika för varje år, medan kyrkan släpar efter som det här släpankare från medeltiden som inte riktigt hänger med här. Och jag undrar, vad menar du med det, om du kort kan beskriva vad du tänkte?
Ja, nej, men en sak som jag tänker att är viktig, det är just att vi lever i aldrig en strikt vetenskaplig värld. Och när vi tänker att vetenskap visar saker, så där finns alltid värderingar och det finns kulturella saker som påverkar hur vi ser på olika saker. Till exempel att en strikt uppdelning mellan hetero- och homosexualitet bygger på en strikt binär könsuppdelning, vilket då bara har varit dominerande sedan 1600-1700-talet. Tidigare såg man på kön som något mer flytande på en samma skala, där individer var placerade på olika platser på den här skalan, medan det sen blir det här antingen eller, där det finns en avgrund mellan könen, man kan inte röra sig däremellan, utan man är antingen eller. Så att i någon mening så den här strikta uppdelningen mellan att jag är antingen hetero eller homosexuell, det bygger också på en uppfattning, en kulturell uppfattning vi har.
Som är relativt ny.
Precis, och där tänker jag att också sexualitet är ett nytt fenomen. Det är inte någonting vi har känt till på det sättet som ett eget fenomen. Sex har tidigare varit någonting man har gjort. Nu har det blivit någonting man har en sexualitet och man är sexuell med en sexuell läggning. Det har blivit mycket starkare kopplat till identiteten. Att tidigare var en större fråga att var sexet barnalstrande eller inte, medan det senare först med den här synen på kön kom att bli mera frågan om att mellan homo och hetero sexuellt sex. Så att allt sånt här bara visar på hur vi inte kan tänka att allt är vetenskapligt och att vi kan vetenskapligt bevisa. Att också frågan kring att om homosexualitet är en sjukdom bygger mycket på forskning som har visat att det inte är sammankopplat med andra patologier. Att huruvida homosexualitet i sig är en sjukdom eller inte, det behöver vi en värdering för att svara på. Okay. Vi tycker inte att det i sig är en sjukdom, och vi ser inte att man har andra psykiska sjukdomar om man också har det. Så att hela tiden ett kulturellt samtal pågår samtidigt.
Jag skulle vilja fråga Sascha Lindar ännu kring det här med att kategorisera, alltså att man är hetero eller homosexuell eller vad man då är. Att hur viktigt är det liksom, om man ska vara intressebevakare som Regnbågsankan nu då är, att hur viktigt är det att det finns sådana tydliga kategorier, att man definierar människors sexuella läggning eller sexuella uttryck? För att kunna föra deras talan på något sätt.
No, för det. Oj, det var många frågor igen. Men vad heter det? Personligen så tycker jag att det finns väldigt positiva aspekter med att hitta någon form av term som beskriver en själv. Samtidigt så har vi ju liksom, det är en jargong som går väldigt snabbt framåt och som utvecklas hela tiden, och jag vet själv att det liksom, det kan vara svårt att hänga med, och rädslan för att man kanske inte säger använder fel
begreppen
i de här liksom olika begreppen och terminologin och så här. Men det där, och där så skulle jag vilja, jag vet att många också oroar sig för att kanske då säga fel eller använda fel ord fast man inte menar något illa. Där skulle jag nu för det första vilja påstå att det viktiga är inte att man alltid har rätt från början, utan det viktiga är att man är redo att lyssna om man får ny information någonstans ifrån. Men det här med att, liksom, att ha väldigt starka definitioner och väldigt liksom, många olika kategorier som man då kan välja mellan eller placera folk i något som jag personligen har lite sådär svårt kanske att ibland att förhålla mig till. För att jag menar samtidigt som det definitivt, jag menar i sin mest positiva bemärkelse, så det att det finns en term, det finns ett ord som man sen hittar, som man märker att hej, det här är någonting som beskriver mig och som beskriver min upplevelse. Så det ju betyder att du är inte ensam. Och den insikten kan vara, det kan rädda livet på folk. Liksom den här att wow, det finns ett ord, med andra ord så finns det också andra som känner på samma sätt, och det finns liksom en hel värld någonstans där ute med andra människor som är på något sätt delar en upplevelse eller en sorts erfarenhet med mig. Och det kan vara jätteviktigt. Samtidigt så kan folk också kanske låsa sig i sina identiteter. Och att det liksom sen när det snarare blir någonting som du måste leva upp till än någonting som du upplever liksom en slags intuitiv gemenskap med, så då kan det bli besvärligt. Men det där, alltså därför skulle jag säga att, men därför är det viktigt att ha koll och att liksom att ha ord för saker och ting. Det är sällan illa att ha ord för saker och ting. Det gör det enklare att föra diskussion också. Men sen om det liksom blir så att orden blir tillhyggen med vilka vi då liksom bevakar andra och oss själva, så då måste vi lite ta ett steg tillbaka och kolla på vad det är vi håller på med.
Vad säger du, Anders Järvenpää, om det här med kategorier? Är det viktigt för dig att kategorisera nu om du är...
Nej. Ja, kanske vi borde försöka förstå att världen inte är svartvit, utan att den har alla möjliga färger. Och det finns liksom inga entydiga lådor. Det finns någonting av oss i varje låda. Och det finns lite alla färger i oss alla. Vi är alla olika.
Om vi nu, vår tid håller på lite att ta slut här, men du sa, Anders Järvenpää, åt mig tidigare att de homosexuella har blivit lite lata.
Ja, jag tycker att bögarna har blivit lata. När jag kommer ihåg från ungefär 20 år sedan så var bögarna mer aktiva än man var idag. Det tänker på föreningsverksamhet och anordnade olika fester och liknande. Så det här har ebbat ut. Lite synd, för att vi ska inte ta den nuvarande situationen för en självklarhet. Vi borde trots allt jobba vidare och vara på vakt och se till att försöka medverka till att samhällsutvecklingen inte går mot en sån riktning där det samhället vänder sig emot oss igen.
Just det. Upplever du att föreningar som till exempel Regnbågsankan också jobbar för personer som dig? Behöver du det ens? Alltså någon intressebevakare?
Ja, alltså föreningar är viktiga, men och jag upptäcker det här, jag tycker att det här med just fokus på homosexuella, så det har minskat under årens lopp. Det har övergått till att fokusera på andra saker, vilka är naturligtvis viktiga, men jag upplever att fokus på H-et i det hela, i den här bokstavskombinationen som används, så det har minskat. För tillfället är det kanske helt okej, men i framtiden så upplever jag att det kan komma en tid där det behövs på nytt.
Mm. Vad säger Sascha?
Där skulle jag skulle hålla med om att det liksom att det definitivt så har andra frågor har kanske hamnat mer i fokus nu, speciellt med tanke på att till exempel så vår translag i Finland kräver fortfarande att folk ska vara sterila för att få korrigera sitt juridiska kön. Så att vi har liksom en hel del ganska så här stora orättvisor. På ett rent liksom, på ett juridiskt plan, för att inte sen alls tala om ett attitydplan eller ett socialt samhälleligt plan. Där till exempel då transunga mår ännu sämre hos de här liksom regnbågsunga som redan mår dåligt, så av dem som mår transunga sämst. Så där har vi liksom definitivt fokusera kanske våra insatser mera åt det hållet, därför att det verkar som att det mest skriande behovet är där, men det betyder ju inte att man ska glömma bort resten. Och där så skulle jag vilja bjuda in också speciellt folk som kanske tycker att hej, nu har fokus fallit bort från oss, och vi vill också ha fester och grejer, och jag menar, vi ordnar allt möjligt, vi ordnar allt från under vanliga icke-corona, vad heter det, tider förstås. Nu blir det mindre fester, men att det är ju inte heller så att vi finns till bara för dem som har det allra sämst och alla andra får sköta sig själva, utan tanken är ju nog definitivt att kunna nå en så stor målgrupp som möjligt.
Jag och föreningen driver ju sina medlemmars intressen.
Exakt.
Så det är ju inte alltså en utomstående enhet, utan det hänger ju på oss bögarna själva att driva vår sak vidare på ett eller annat sätt. Exakt. Vi kan ju inte vänta att någon annan skulle göra det.
Just det. Så ni ska bli lite mindre lata då, menar
du? Ja, det blir nog, det är i framtiden så borde vi bli mindre lata.
Nu det där får vi just sätta punkt. Jag ska fråga dig, Emma Auras, till sist en alldeles kort fråga. När kommer en majoritet av kyrkan eller då kyrkomötet vara redo att godkänna vigslar av samkönade par?
Det kan jag inte svara på, men jag tror att det kommer att gå som det går med det mesta annat i kyrkan. Att det är en praktik som kommer först och sen kommer teologin. Och så har det sett ut ända sedan Nya testamentets tid. Så det är helt i sin ordning.
Just det. Och idag gäller alltså regeln att... Ser du kort vad situationen är nu med vigslar just?
Idag är det så att fortfarande är kyrkans officiella äktenskapssyn den att äktenskap är mellan en man och en kvinna. Men många präster vigat i äktenskapen av samkönade par som förrättas av en präst är juridiskt giltiga, och man har från biskoparnas sida uppmuntrat i att det ska vara med stor försiktighet man ska behandla de här prästerna då, som
att inte bestraffa dem.
Ja, en ecklesial olydnad som de ägnar sig åt.
Just det, och praktiken kommer först och sen kommer...
Så brukar det vara, ser vi på historien, är det så det går till.
Det ser vi då, får se hur det går. Vi avslutar dagens slaget efter 12 och säger tack till Anders Järvenpää och tack till Emma Auras från Åbo Svenska Församling och till dig Sascha Linder med oss per telefon som representerar Regnbågsankan. Jag heter Maria Nylund.
Tack så mycket.
Tack.